Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
Hej kära lyssnare och välkomna till Pfizers podd inom hjärta-kärl och serien om förmaksflimmer. Det är den 5 juli 2017 och vi befinner oss i Almedalen, alltså i Visby. Vi har just haft en rundabordsdiskussion med landstingspolitiker från olika delar av Sverige. Vi har under denna berört ämnet screening av förmaksflimmer. Just detta ämne ska vi nu diskutera under detta poddavsnitt. Angelo Modica heter jag och jag är medicinsk rådgivare inom hjärta-kärlområdet på Pfizer. Här med mig idag har jag två läkare, Dr. Johan Engdahl, hjärtläkare och forskare inom området förmaksflimmer, och Roshanak Badri, läkare på en vårdcentral i Stockholm som tagit initiativ till ett screeningsprojekt på sin vårdcentral. Varmt välkomna båda.
Tack så mycket.
Lite bakgrund tänkte jag börja med. Förmaksflimmer är ju en hjärtrytmrubbning som leder till ökad risk för stroke. Blodgenomströmningen i hjärtat är inte lika effektiv och detta ökar risken för proppbildningar i hjärtat. Dessa proppar riskerar att fara iväg med blodströmmen och kan då orsaka stopp i blodflödet i hjärnans blodkärl. Stroke orsakat av förmaksflimmerrelaterade proppar är oftast värre än det stroke som inte är förmaksflimmerrelaterade och har därmed sämre prognos. Vilket innebär ökad risk för invalidisering, bland annat institutionalisering och förtida död. Med förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel hos patienter med förmaksflimmer kan man effektivt minska risken med 70-80% att drabbas av stroke. Det är få läkemedel som är så effektiva. Detta har lett till att både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar att patienter med riskfaktorer för stroke bör behandlas med blodförtunnande läkemedel. Socialstyrelsen har satt upp som mål att minst 80% av patienterna bör vara behandlade. Socialstyrelsens utredning och beräkningar berör endast de patienter som har känt diagnostiserat förmaksflimmer, det vill säga cirka 3% av befolkningen, vilket innebär cirka drygt 200 000 personer. Dock har det under senaste åren kommit data som tyder på att man underskattar förekomst av förmaksflimmer i befolkningen och att det skulle kunna finnas ytterligare kring 100 000 personer som inte är medvetna om att de har förmaksflimmer. Bakgrunden till denna diskussion är en screeningstudie som visade att det fanns 30-50% fler patienter som hade förmaksflimmer utan att veta om det. Under 2016 skickade Socialstyrelsen ut en remiss gällande systematisk screening för förmaksflimmer hos patienter som var 75 år. Utfallet från denna remiss var att systematisk screening för förmaksflimmer inte borde genomföras då det vetenskapliga underlaget än så länge ansågs för undermåligt. Det ansågs önskvärt att invänta resultat från uppföljningsstudiet till en studie som heter Stroke Stop innan ett beslut kunde fattas. Förhoppningsvis kommer data från uppföljningsstudien Stroke Stop 2 att presenteras under senare delen av år 2017. Under 2016 uppdaterade Europeiska kardiologföreningen sina riktlinjer kring förmaksflimmer, och tvärt emot Socialstyrelsen så rekommenderar det systematisk screening hos personer som är 75 år eller äldre för förmaksflimmer för att förebygga stroke. I denna riktlinje från Europeiska hjärtföreningen uppmuntrar man även till opportunistisk screening genom pulstagning eller EKG hos personer som är över 65 år. Västra Götaland har redan infört en rekommendation i sina lokala riktlinjer om opportunistisk screening hos personer över 65 år och då med pulstagning. Johan, Socialstyrelsen vill invänta mer data innan man rekommenderar screening, men behöver även svensk sjukvårdspersonal göra detsamma?
Ja, den här rekommendationen eller beslutet från Socialstyrelsen, det gäller ju en specifik typ av screening och en specifik åldersgrupp och en speciell metod man ska screena med. Så att och jag tycker inte vi ska förväxla deras utlåtande heller med att screening inte fungerar, men de vill invänta mer data. Så att det, och fortsatt så är det ju verkligen upp till varje sjukvårdshuvudman, vårdcentral och så vidare att ta pulsen i EKG, absolut. Och det tycker vi fortfarande man ska göra, precis som europeiska hjärtsällskapet. Och vi hoppas både att vi och andra kommer med bättre eller mer vetenskapligt underlag på alla de här metoderna för att komma vidare.
Det är en liten begreppsförvirring här. Jag tror inte alla är riktigt medvetna om skillnaden mellan screening, alltså systematisk screening och opportunistisk screening. Kan du förklara skillnaden?
Systematisk screening, så som vi i vår grupp har på med mest med förmaksflimmer, är ju då att man tar en hel befolkning eller ett helt befolkningsskikt och så vidare och kallar dem systematiskt. Alltså skickar ett brev till alla som är till exempel 75 år och undersöker dem som sen då vill komma på undersökningen. Opportunistisk screening däremot innebär ju istället att man liksom passar på och undersöker patienten när de ändå är på till exempel vårdcentral eller på akutmottagning eller så. Och mycket där gör vi redan utan att tänka på det kanske, som vi har pratat här om tidigare. Vi tar blodtryck, hjärtfrekvens, prover och så på personer och patienter ganska ofta utan att, alltså som en led i undersökning eller som en led i hälsokontroll. Och det är ju i vissa fall då, om det inte gäller en sjukdom, så är det en typ av opportunistisk screening om det inte är en sjukdom som vi kontrollerar. Så det är systematiskt, då tar man liksom alla i en enda stor säck och kallar, och opportunistisk så passar man på de som dyker upp. Och i båda fallen så kommer man då inte riktigt att nå hela befolkningen, men med lite olika urval kanske.
Socialstyrelsen har som mål att man ska uppnå 80% behandlingsgrad hos de kända förmaksflimmerna, alltså de som har diagnos. Och oftast handlar det om patienter som är sjukhusvårdade eller har varit sjukhusvårdade. Varför är det viktigt att hitta patienter med förmaksflimmer som ligger utanför dem, så att säga, som kanske inte har några symptom?
Vi har ju fortfarande, eller vi, våran grupp menar jag då, och de flesta andra med som håller på med förmaksflimmer, har ju övertygelsen om att symptom inte har någon betydelse för risken med sjukdomen. Men att symptom har betydelse för om man söker sjukvården eller inte. Så att de som ännu inte har kontaktat sjukvården för sin sjukdom, sitt flimmer som de inte har symptom av, tror vi inte har speciellt mycket mindre risk, eller inte mindre risk alls. Så. Men att vi måste hitta dem på annat sätt.
Det har ju nämnts det här 100 000 patienter som man har beräknat, uppskattat ungefär, inte är kända. Hur många av dem uppskattar man eller beräknar man är behov av blodförtunnande läkemedel?
Jag skulle nog säga en kvalificerad gissning är att det är de allra flesta, eftersom det är så med alla andra flimmerpatienter också, att de 85-90% av alla med förmaksflimmer som vi känner idag har åtminstone en riskfaktor för stroke och bör ha behandling. Så det gäller säkert för de som inte har symptom heller, har ingen skäl att tro något annat. Så att de allra flesta har ju en förhöjd strokerisk som skulle motivera behandling definitivt. Det tror jag. Och att de är äldre framförallt.
Hur, om man låt säga vi lyckas väl här, hitta patienter med förmaksflimmer som har behov av blodförtunnande läkemedel. Uppskattningsvis, hur många stroke, slaganfall kan vi förebygga? Har du några siffror på det?
Nej, det är inte så lätt, för att det svåra är att säga något sånt. Det är ju att de som inte har ett känt förmaksflimmer och får en stroke kanske aldrig diagnostiseras med förmaksflimmer. Så vi vet inte hur den majoriteten idag som får stroke i Sverige som inte har förmaksflimmer, där vet vi ju inte riktigt hur många som faktiskt har det. Så att vi klart vi vet hur många vi skulle kunna förebygga de som har känt, men det är nog inte den gruppen som vi skulle kunna hjälpa så mycket med screening faktiskt, utan det är de andra då 17-18 000 som får stroke som inte har känt förmaksflimmer. Och det är per år. Och jag vet inte riktigt vad man ska... Plus att det är ett lite rörligt mål att det kommer att vara väldigt många mer som har flimmer om 20-30 år. Men att det är 3 eller 4 siffror, det får man nog säga att det är i så fall. Om man gör detta på bred front, nationellt och så vidare, så kommer man ju säkert att behandla så pass många att det får en väldigt stor inverkan på strokerisken. Mm.
Socialstyrelsen har ju beräknat att om man når de här 80% så sparar man 27 000 strokes på 20 års period. Och är det rätt att säga då 80% behandlade om en tredjedel av patienterna inte ens är kända, tycker du?
Nej, och
det var lite provokativt.
Ja, nej, men svaret är väl det att den här statistiken är ju, som du nämnde i början tror jag, att bygger på sjukhusvårdade fall till att börja med. Och det är den statistiken vi har och det är bara den vi kan förhålla oss till när vi funderar på att jämföra varann. Huvudmännen och så vidare. Men det som sker utöver det är slutenvårdsdata i primärvården. Det är ju ett stort mörkertal som vi inte vet någonting om, behandlingsgraden. Och därtill kommer de okända. Så att det, för mig blir det en ekvation med lite för många okända nästan. Så att den här... Det är klart att vi kan inte mäta annat än det vi har siffror på, men det vore väl önskvärt om vi i framtiden också hade data från hela vården, alltså även primärvården och inte bara från sjukhusvården, och att vi hade diagnosättning på alla patienter som söker sjukvård. Där är vi inte alls idag, så att vi vet ju ganska lite. Så det är, troligen är det väl så kanske att de huvudmän som ligger bra till idag med behandling av flimmer av kända fall kanske ligger bra till också i totalen. Det vet jag inte, men det kan man kanske anta. Men här tycker jag vi med alla våra register och journalsystem vet alldeles för lite om vad som pågår.
Sen kanske det är många som får en liten stroke som aldrig söker sjukvård och går omkring med ett förmaksflimmer som de aldrig söker för. Och det är också ett mörkertal som... Alltså även om vi kollar alla som är inom sjukvården så är det inte säkert att vi fångar alla. Nej. Eftersom det är många som går med små slaganfall som de själva inte märker eller som man kanske ser långt i efterhand.
Ja. En jättebra kommentar. Och Rosanna, under den här Ronabos-diskussionen vi hade tidigare idag, då nämnde du en idé hur man skulle kunna hitta ytterligare förmaksflimmer hos en specifik patientpopulation som ändå kommer till vårdcentralen av en helt annan orsak. Mm. Och vad var det?
Det är alla de här som kommer för att vaccinera sig för influensan.
Varför är det så bra att ta just dem?
För att oftast är ju det de som får vaccinationen gratis och rekommenderas att vaccinera sig är ju de som är äldre. Och de är redan i riskzonen för att få förmaksflimmer och därefter stroke. Många av dem har säkert någon riskfaktor som skulle föranleda behandling också. Och det är en grupp som är väldigt motiverad att komma till vårdcentralen. De kommer alltid, det är väldigt få som uteblir. Och det är nästan en social grej för dem att komma till vårdcentralen och sitta i väntrummet och träffa varandra igen och ta sin vaccinationsspruta. Och då är det inte svårt för sköterskorna att känna på pulsen. Och är den oregelbunden, skicka in på ett EKG och sen till en doktor så löser vi det där och då. Och då har vi ju plötsligt någon sorts form av opportunistisk screening som egentligen inte kostar så mycket i varken tid eller pengar.
Och ni har ju också gått vidare på Akka vårdcentral hos en annan specifik patientpopulation och screenar för förmaksflimmer. Opportunistiskt.
Ja, och det är ju att alla som kommer för en årskontroll av högt blodtryck eller diabetes och nu också kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL som den också kallas. De får alla innan de ens träffar doktorn genomgå en EKG-undersökning. Och vi fångar ju inte bara förmaksflimmer med det. Vi hittar ju andra hjärtrytmrubbningar eller andra saker som kan motivera till livsstilsförändringar. Så det är positivt i flera olika led. Men vi har absolut märkt att vi har hittat många fler förmaksflimmer än jämförande året innan då vi inte gjorde de här kontrollerna. Och förhoppningsvis har vi ju hittat det här förmaksflimmet innan det har gett upphov till stroke. Och förhoppningsvis så får inte patienten en stroke överhuvudtaget.
Hur har mottagandet varit hos patienterna? Att de kommer in och märker att det finns en ny... nytt omhändertagande som de inte har träffat på tidigare.
De är jättenöjda. De känner sig jätteomhändertagna. Många uttrycker att de har tänkt länge att de skulle vilja att man tog ett EKG bara för att se hur det ser ut. Och de känner sig liksom helt kontrollerade. Och det har de uttryckt både hos doktorer men också i kassan när de registrerar sig. Och alla personalkategorier har märkt av att patienterna är nöjda.
Och hur reagerar de när, om ni hittar ett förmånslimme, ett tyst förmånslimme då, som de inte varit medvetna om? Och så bör ni prata om stroke, risk och blodförtunnande behandling och så sätter ni in behandling. Hur tar de emot det?
De är ju väldigt motiverade till behandling. Och fördelen med att man tar EKG innan patienten kommer in till doktorn är att mindre av läkartiden går åt till att patienten ska gå iväg och ta ett EKG. Och då får man längre tid för ett samtal med patienten. För en förutsättning för att patienten tar sina mediciner är ju att den förstår varför det är viktigt att ta den. Och då hinner vi ändå sitta och prata med patienten och förklara varför det är viktigt med den här behandlingen och att den ska fortgå. Även om man sen kommer till en hjärtläkare och gör den här omstarten för att själva flimret ska gå tillbaka. Men risken för en stroke finns ju fortfarande kvar, så det är viktigt att man fortsätter med sin behandling. Och det tror jag många patienter, det har jag upplevt att många patienter har missuppfattat. Så att de har själva slutat med behandlingen efter att de har gjort den här elkonverteringen som det kallas. Om man då redan där kan förklara för dem att det är viktigt att de fortsätter, så har vi märkt av en bättre följsamhet.
Du har ju tittat på det, Johan, det här med motivationen, lite grann på ditt eget material. Mm. Kan du berätta lite grann om det där?
Jag håller på att sammanställa nu och titta på återbesök som jag haft för patienterna som gjorde... var med det första screeningprojektet i Halmstad kommun som vi gjorde 2010-2012. Som inte var ett jättestort projekt, men där vi ändå startade behandling på 40 patienter med nyupptäckt tyst flimmer. Plus då en nästan lika många som hade flimmer som inte hade fått eller stod på antikoagulans av någon anledning. De allra flesta patienterna kom på det här återbesöket då när de var 80 eller 81 år gamla och vi gick igenom journalen och deras behandling och vad som hade hänt och så vidare. Och det som var en väldigt positiv överraskning nästan var att över 90% hade kvar sin blodförtunnande behandling. En del hade bytt preparat och så vidare som inte är så ovanligt, men det var en förvånansvärt stor andel. Och för de flesta hade det inte hänt så mycket heller i livet eller medicinskt. Och det är ju precis det som är meningen med behandlingen, att det inte ska hända så mycket. Så det var väldigt, väldigt kul att se på ett sätt, även om det kanske inte är ett statistiskt underlag för att säga det ena eller andra. I alla fall med en points i form av stroke och så. Och det var faktiskt en eller två patienter. En hade fått två allvarliga blödningstillbud av behandling som jag hade satt in och fått sluta och så vidare också. Men det är ju också det som hör till, som är risk med behandlingen, som man inte kan komma ifrån. Men vinsten är ju att man ändå har haft ett antal behandlingsår eller skydda då med blodförtunning också. Så att det är också en fråga som har dykt upp tidigt när vi började att prata om det här med screening för flimmer. Och det var ju då känt att väldigt många slutar ganska tidigt med sin antikoagulantia efter första andra året. Så är det i vissa fall kanske upp till 20-30% som har slutat. Det finns vissa sådana skräckdata, i alla fall från Nordamerika, att det har varit så. Men så ser det inte ut nu, vet vi tack och lov, i Sverige generellt i klinisk praxis och inte heller i screeningen, som snarast hade en ännu bättre följsamhet i behandlingen. Och möjligen kan det tala för att det här är en kanske lite friskare personer som är med i screeningen och som har lättare och inte drabbas av andra bekymmer som gör att man behöver avbryta. Men det, oavsett vilket så är det glädjande att man kan tänka sig att behandla sig i alla fall i 5 år för någonting som man inte känner av överhuvudtaget.
Och som en person som sätter in mycket av de här då, i primärvården, så det är mycket lättare att motivera patienten nu när det finns preparat där man inte behöver kontrollera blodvärde var fjärde, var femte, varannan vecka. För vi har en äldre befolkning som är mer aktiv nu. Och jag har haft upptagningsområden där det har varit patienter som har bott på öar och varit ute och seglat mycket i skärgården och så. Och att man nu kan erbjuda en behandling där man inte behöver kontrollera blodprov var fjärde vecka, det är livsförändrande för dem. Och då är det mycket lättare att motivera att man ska ta sin behandling. Och det tror jag kommer påverka jättemycket framöver också. Att man bara behöver kontrollera en gång per år och man inte har den, man behöver inte ta den diskussionen med patienten.
Nej.
Och just att det påverkar inte vad man äter och lite sånt. Alltså det blir ett friare liv med de här nya preparaten. Det är också ganska viktigt att påpeka för patienterna.
Det påverkar nog säkert tröskeln tidigare att börja behandling, ja. Alla första projekt jag gjorde, då fanns bara vitamin K antagonist. Men det fungerade också så, men det är ju en annan tröskel, tror jag, när man har det, som många vet, bundenheten och kopplingen till behandlingen där med alltså kopplingen till vad man kan äta och inte äta och så vidare, och provtagningen blir en väldigt, väldigt stor bundenhet för många. Så att det har varit en stor hjälp att ha det här att välja på. Det tror jag definitivt underlättar också för.
Du, Johan, finns det anledning att tro att risken för stroke skiljer sig åt mellan de patienter som har symptom av sitt flimmer och de patienter som inte har symptom av sitt flimmer?
Nej, det gör det inte. Det finns tyvärr än så länge inte mycket data som renodlat tittar på detta. En del studier har ju tittat på det indirekt på olika sätt, har man försökt göra, men och se då att det till och med kanske går sämre för de som inte har symptom. Men det kan också delvis bero på att de inte kommer till vården lika snabbt eller lika ofta på olika sätt, så att man får behandling tidigare så. Vi ser ju detta väldigt ofta i klinisk praxis också, när vi reglerar frekvens, alltså sänker pulsen på förmaksflimpatienter så de får normal puls, och så har de oftast inte mycket symptom faktiskt. Och när man kontrollerar en patient, som du var inne på, efter en sån här elkonvertering, så har de ibland till och med svårt att säga vilken rytm de har. Det finns till och med en studie från det som är intressant från Stockholm, där man har frågat patienten: vilken rytm tror du att du har nu efter 4 veckor? Och patientens svar stämmer inte alls ofta överens med vad EKG visar. Så att det här finns ju redan i klinisk praxis, och vi tar inte så mycket hänsyn till det, tror jag. Men förloppet är ofta patienten kommer till oss först, i alla fall på sjukhuset, med hög frekvens och mycket symptom. Men sen ändras det när man får behandling, bara något dygn eller 2-3 senare.
Rosenack, hur löste ni det här med ni började med nya rutiner? Jag menar, det är ganska stressigt på en vårdcentral och ont om läkartid, så att säga. Och det är mycket som ska fyllas in i den här korta tiden med patienten. Mm. Så hur löste ni det, och hur upplevde personalen, både läkare, sköterskor och undersköterskor, era nya rutiner? Hur togs det emot?
Alltså, i början när jag började prata om det här så togs det inte så bra emot. Då var det mycket motstånd. Men till slut fick jag ju med mig vår medicinska ansvariga doktor, och då satte vi oss och funderade kring hur vi ska göra det här på bästa sätt. För det är klart att det belastar ju sköterskorna jättemycket, eftersom det faktiskt är de som tar EKG. Vi tittar ju på det, och det tar förhoppningsvis några sekunder, ibland kanske några minuter om man är lite osäker och så. Men vi löste det genom att om patienten ska komma på en årskontroll, då står det i kallelsen att vederbörande ska komma till vårdcentralen och anmäla sig i kassan en halvtimme innan läkartiden. Och då, på den halvtimmen, så hinner då undersköterskorna ta hand om patienten, kontrollera blodtrycket och ta EKG. Hela den processen tar ju kanske 5-10 minuter, så de har bra med marginal. Men det är ju viktigt att de har det, för att vi är ju kanske 10 doktorer som alla har årskontroller, och det är en eller två undersköterskor. Så det blir ändå liksom att det blir lite för dem att göra. Men när man förklarar för dem varför det här är viktigt, och att det framförallt är, vilket det är sant, att det är de som gör jobbet, då har det har inte varit något problem överhuvudtaget. Doktorerna tycker att det är jätteskönt att EKG är gjort, för då är det mer tid i underläkartiden som kan gå till samtal och ta upp övriga besvär som patienten ofta vill passa på att ta upp när de är där. Istället för att man ska skicka ut patienten på ett EKG, och då kan 20-25 minuter av en 30 minuters läkartid försvinna. Och undersköterskorna har sagt att de upplever att det är mer att göra, men de tycker att det är hanterbart eftersom patienterna ska komma tidigare, och jag skulle väl ändå säga att en väldigt hög procent kommer tidigare. Sjuksköterskorna, de sköter ju informationen om patienten har ett flimmer, så får de ju kort information från oss, men sen går de ju till en sjuksköterska för att få den här brickan och mer information om själva läkemedlet och så. Så det har gjort att vi har fått ett väldigt bra teamarbete på vårdcentralen. Och det är roligt att olika personalkategorier pratar med varandra och jobbar gemensamt runt patienten. Det skapar en roligare stämning. Och det finns en stolthet på vår vårdcentral att vi erbjuder så bra vård.
Det låter ju väldigt inspirerande.
Ja.
Och ni har ju, ni screenar ju på två sätt om jag nu har förstått det rätt. Ni tar de här högriskpopulationerna, diabetiker, hypertoniker, alltså de som har högt blodtryck, och så tar ni EKG på dem.
Mm.
Men de som skulle vaccinera sig, där börjar ni med pulstagning. Var det rätt uppfattat?
Ja.
Hur går det till?
Då, när de kommer för att ta sin vaccinationsspruta, då tar sköterskan också pulsen på patienten. Är den oregelbunden, då går sköterskan vidare och tar ett EKG. Och då får, om det visar på ett flimmer, då får patienten träffa en doktor.
Okej.
Och då fångar vi ju de här som kanske inte har en diagnos med högt blodtryck eller diabetes, men som kanske ändå skulle få behandling på grund av åldern. Så då har man täckt upp liksom två grupper.
Just det, för att de är äldre, så de har riskfaktorer för stroke som de uppfyller kriterierna för behandling. Johan, de här patienterna som, det här är ju en riskpopulation, diabetiker, hypertoniker, äldre. De som har haft stroke, hur screenar man dem om man inte hittar ett förmaksflimmer på mottagningen eller på inneliggande vården? Hur gör man då?
Man tar rutinmässigt dels vanliga EKG, alltså 12-avdelnings EKG, ett eller flera stycken då under vårdtiden. Det tillhör ju oftast rutinen till och med att patienter kommer in liksom akut på akutrummet eller till CT där man går inför trombolys, att man tar ett vanligt EKG. Sen finns det då därefter ett stort antal valmöjligheter då för att fortsätta registrera EKG, och man rekommenderar ju väldigt olika saker från olika sällskap här faktiskt. Men någon typ av långtidsregistrering eller inneliggande telemetri är väl det som rekommenderas nu. Men det finns ganska spretiga rekommendationer om man tittar på vad som finns internationellt. Men grundprincipen är förstås den att ju mer och med bättre metoder man tittar, ju längre man tittar framförallt, eller ju fler upprepade registreringar man gör, desto mer hittar man. Men då i en skala från, man kan säga, ett enstaka vanligt kontors-EKG upp till flera månader eller års kontinuerlig registrering som man kan göra med sådana här loop recorders, som också visat sig ge ett utbyte på kanske 20-30% i att leta flimmer. Problemet här tror jag i praktiken är vi saknar två saker. Det ena är faktiskt att det finns ännu inte någon studie som har visat att den här EKG-utredningen minskar strokerisken. Det vore bra om någon kunde visa det en gång för alla, eftersom det här är någonting som vi prioriterar och vårdar väldigt högt, att leta efter flimmer på våra strokepatienter. Det andra är att det finns väldigt spretiga rekommendationer mellan olika sällskap och olika metoder. Och det gäller även då det som ligger nu för utredning eller remiss från de kommande svenska stroke-riktlinjerna, att de skiljer sig också en del från det som finns tidigare internationellt och så vidare. Så att det är en utveckling att följa, tycker jag. Men det är ju en grupp där det kanske är allra viktigast att hitta flimmer, och där man bör verkligen gå en extra mil för att ta mycket EKG eller en lång EKG-registrering. Och det skiljer sig tyvärr väldigt mycket i landet, i alla fall vad jag hittar i Riksstroke-registrets rapport, så finns det en väldigt stor spridning i vad man gör, hur många som gör EKG-utredning. Och det förvånar mig lite, eftersom det ändå är en rekommendation.
Och då kan jag inflika att eftersom vi tar EKG på alla som kommer för en årskontroll, så hamnar den här patientkategorin också i vår EKG-undersökning. Eftersom alla patienter som har haft en stroke som blir utremitterade till primärvården, de ska ju också genomgå en årskontroll en gång per år. Och då ingår de också i den här EKG-undersökningen. Och det gäller ju också de som har haft hjärtinfarkt som ska genomgå årskontroll inom primärvården en gång per år. De tar vi också EKG på. Så då infaller de i den här upprepade EKG. Minst en gång per år tar vi EKG på de här patienterna som har haft stroke.
Vi kan önska att fler vårdcentraler fungerar så bra som er.
Jag är övertygad om att det finns fler solar där ute där de hittar på sina anpassade lösningar som passar sina egna vårdcentraler. För det finns ju olika sätt som vi har kommit fram till här att lösa det här på. Man kan ta pulsen, man kan ta EKG, man kan använda olika hjälpmedel. Så var och en vårdcentral, sjukvårdsinrättning, har ju möjlighet att screena även om inte Socialstyrelsen idag rekommenderar någon systematisk screening. Men den opportunistiska screening-varianten, den är ju öppen för alla. Är det rätt summerat, tycker ni?
Definitivt. Definitivt. Och det är, som sagt, jag hoppas också att det är både där vi håller på nu och i framtiden kan vara fler som vill också jobba med det systematiska i projektform för att få fram mer data. Vi har inte tittat på så många olika län i Sverige ännu heller och behöver veta mycket mer om det också. Olika metoder och så att jag hoppas det finns ett intresse för att forska mer på det också. Men det här kan vi börja med i omgående där vi pratar om att ta puls och EKG i vissa grupper.
Med det så tackar jag jättemycket för er tid och att ni kom hit och ville dela med er av era erfarenheter. Mm. Tack så mycket.
Tack så mycket.